Mycket välkomna till Studio DN. Idag med ett samtal med författaren till Sveriges mest sålda bok, också det första kvartalet i år. Dagens Nyheters kulturjournalist Matilda Foss Gustafsson, som skrev den unisont hyllade Klubben om Jean-Claude Arnault, om kvinnorna som utsatts för övergrepp av honom, om Svenska Akademin. Nu skriver hon om Ronan Farrow, som var med och avslöjade Harvey Weinsteins övergrepp i USA. Den 21 november 2017 publicerade Dagens Nyheter Matilda Foss Gustafssons granskning om de 18 kvinnorna som anklagade den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault för sexuella övergrepp. Uttrycket "slå ner som en bomb" är ju slitet, men här får man säga att det var just så det var. Efter det började Svenska Akademins svåraste tid.
Å andra sidan, då det under sammanträdet framkommit att ledamöter, ledamöters döttrar, ledamöters hustrur och personal i Svenska Akademins kansli utsatts för oönskad intimitet eller opassande behandling av vederbörande.
Och sen blev det avhopp av ledamöter och inställt Nobelpris. Jean-Claude Arnault dömdes för våldtäkt och Svea hovrätt skärpte i december 2018 straffet till 2,5 års fängelse. I november 2019 kom Matilda Foss Gustafssons fortsatta granskning i form av boken Klubben. Hej Matilda!
Hej!
Vi ska alldeles strax tala om din nya artikel om Ronan Farrow, som i USA var med och avslöjade filmmogulen Harvey Weinsteins övergrepp på kvinnor. Men först lite om dig själv. 2 år i torktumlaren, eller hur ska man uttrycka det?
Men absolut. Det har varit otroligt dramatiskt. Och att det var... Jag började skriva boken ganska snabbt efter att den här första artikeln hade avslöjats, och då var det ju mycket som inte hade hänt. Och att akademin var fortfarande intakt, och sen så började ju det fallera och en rättsprocess drog igång. Så att det var ju verkligen att försöka skriva historia medans det pågick, och det var väldigt speciellt. Det var lite som att skriva i vatten ibland.
Ja, vad var det speciella med just det, att du var med och nästan skapade historien under tiden?
Det är väl någonting som jag aldrig har upplevt förut, att så mycket få liksom inifrån får uppleva den sortens väldigt dramatiska förändringar och liksom maktkamper och men också att följa någon slags upprättelse som också fanns i framförallt rättsprocessen, och att det satte ju igång saker som jag aldrig hade kunnat föreställa mig, och som var väldigt, väldigt stort att få följa, och också extremt intressant att man fick verkligen inblick i krafter och skeenden och mänsklig psykologi sådär, på ett sätt som jag har inte fått vara nära förut.
Vi ska ta mer om dina personliga erfarenheter, Matilda, men också det här med att din bok, den blev ju så enormt uppmärksammad och alltså såld och spridd och hyllad, och du har varit mycket runt och pratat om den, förstår jag. Hur har det varit?
Det har varit fantastiskt. Man är ganska blind när man skriver, framförallt när man skriver långt, att man känner att man till slut man har väldigt svårt att så här, föreställa sig vad, hur den kommer tas emot. Och jag tror att jag tänkte att människor i kulturvärlden kommer läsa den här boken för att de har följt skeendet och är jättenyfikna. Så att det var otroligt att märka hur boken liksom nådde ut och blev så läst. Så det gör att det har varit jättekul att åka runt och prata om den.
Är det något särskilt som du tänker som du har lärt dig av de här mötena med dina läsare?
Ja, men jag tror att det blir tydligt hur allmänmänskliga de här frågorna är i boken. Och att det är ju någonting. Det är något väldigt speciellt med att det här som på många sätt utspelade sig i ganska liten kulturell krets, väldigt nära akademin, som på många sätt är, ja, men har sett som lite fjärran från alla oss andra. Men att det som skedde där, mekanismerna som möjliggjorde det, erfarenheten av att utsättas för sexuellt våld, tystnaden, allt det där var ju någonting som, ja, men som är en väldigt, väldigt, liksom väldigt allmänmänskliga erfarenheter. Så att många har kunnat se sina egna liv speglade i det här skeendet.
Din bok har ju nu också till och med översatts till många andra språk, till engelska, italienska, polska, ungerska och de andra nordiska språken. Men där måste det ha blivit mycket svårare för dig nu att vara ute och möta de internationella läsarna, inte sant, på grund av det som händer?
Ja, så det är mina resor till de länderna har ställts in.
Mm, besviken?
Det är jag ju. Men den har... det är lite olika. Den har getts ut, den har redan getts ut i de nordiska länderna. Så där har jag lite hunnit vara på plats och prata med människor. Och vi får se vad som händer. Men för mig är det viktigaste, det jag hoppas på, är att den blir läst. Och det kan den bli ändå.
Men nu är du tillbaka på DNs redaktion. Hur känns det?
Det känns väldigt fint. Jag har saknat det här skrivandet. Och att på ett annat sätt vara i nyhetsflödet. Att skriva en bok. Det här var ju också... Det blev ju ett väldigt intensivt nyhetsflöde, men det är ändå att sitta med samma historia extremt länge. Nu var det ju en oupphörligt fascinerande och skakande historia jag satt i, men jag har saknat den särskilda liksom puls som finns i att jobba på redaktion. Sen kan man ju sakna att vara på den faktiska redaktionen. Om man har suttit väldigt isolerad och skrivit en bok i 2 år, så kan jag säga att det har jag längtat efter jättemycket.
Det är nog många som har, misstänkt. Men du börjar rätt hårt nu i alla fall här med att intervjua en av USAs mest kända uppmärksammade journalister, Ronan Farrow, som dessutom är son till superkändisarna skådespelerskan Mia Farrow och regissören Woody Allen. Varför ville du intervjua Ronan Farrow?
Ja, men han är en... Alltså, dels så är han en extremt intressant person. Hans bakgrund och livshistoria är extremt fascinerande. Han är ju en... Han är liksom uppvuxen i en otroligt bevakad Hollywood-familj och har, han kom in på Yale Law School när han var 15 och har hela sitt liv beskrivit som ett underbarn och kämpat väldigt mycket för att på något sätt skapa sig ett eget namn och liksom lösgöra sig ur den här enorma skuggan som hans familj och de tragedier som hans familj har genomgått, som de har skapat. Så att han är som, hans livsresa är väldigt spännande. Och sen kommer han att spela en huvudroll i det som hände hösten 2015 och det som drog igång då. Och det är ju ett skeende som har förändrat världen och som också fick väldigt, alltså som påverkade mig mycket och som påverkade den journalistik jag gjorde hösten 2017.
Ni har ju båda avslöjat sexuella övergrepp utförda av män med makt. Kan du se några andra likheter mellan er?
Ja, det är ju, vi har ju otroligt olika liksom, bakgrunder privat och familjemässigt. Vi sen är vi födda samma år. Jag tror att vi kanske, jag kan nog känna igen mig i hans, att kanske ha någon slags känslighet för det som på många sätt var kärnan i MeToo, som är att reagera på som ett maktmissbruk. För att det var det som jag hade ju, den här granskningen som jag själv gjorde hade jag ju på något sätt burit på ett tag utan att riktigt kunna konkretisera vad det var det handlade om. Och för mig blev själva idén eller liksom det granskningen skulle, eller det jag ville undersöka blev tydligt hösten 2017. Men det jag visste redan innan var ju att det handlade om ett maktmissbruk. Och sen så kanske att det finns, jag tänker det han hade i, som gjorde också, det som utmärkte hans granskning, det som skilde ut den från till exempel den i New York Times, var ju att han på något sätt delade vissa erfarenheter med de här personerna, de här kvinnorna som vittnade. Alltså att han visste mycket om Hollywood, han visste själv någonting om kändiskapet och kändiskapets baksida och så, och att det skapade slags förtroende. Och det fanns ju saker som, jag tror att för mig till exempel så fanns det ju, men det fanns saker jag kunde ha gemensamt med dem jag pratade om, och men till exempel att liksom förstå någonting om att vilja skriva, att vilja komma in i kulturvärlden, att förstå makten i den världen. Så att det gjorde också att det gick att bygga de relationer som var helt avgörande i båda våra granskningar.
Ronan Farrow berättar bland annat för dig att han under sin granskning blev allt mer ensam på tv-bolaget NBC där han jobbade. Har du själv känt dig ensam någon gång, eller har du hela tiden känt att du har haft uppbackning av din tidning?
Jag har ju hela tiden haft uppbackning av min tidning. Jag blev otroligt berörd av hans berättelse och det han skildrar i sin bok, som ju är att hans redaktion och utgivare, de står ju inte bakom honom. Och det är liksom en smygande insikt som först är vag och får honom att undra om han är paranoid, och som sen finns svart på vitt. Och jag tror att det skakade mig, för att jag vet att jag precis i början av min granskning, som man ju drar igång lite själv, alltså i början är det ju inte att liksom hela redaktionen är inblandad, för man vet inte om det kommer leda någonstans. Men då så fick jag höra från personer som jag intervjuade att nej, men det här kommer du aldrig kunna publicera på DN Kultur, för att Jean-Claude Arnault, som jag då undersökte, han hade alltid överdrivit sin makt på många sätt, så han hade ju sagt och spridit ut att nej, men han hade så bra på något sätt kontakter på DN Kultur. Så att då kunde jag få höra att nej, men du kommer få en knackning på axeln och sen kommer någon säga att det här blir inget. Och jag tror att bara att höra det skapade liksom under en väldigt, under några timmar eller något dygn, någon slags paranoia hos mig. Alltså den känslan smittade mig. Och sen visade det sig väldigt snabbt absolut inte vara sant. Och jag hade ju 100% stöd från DN Kultur och från hela Dagens Nyheter. Mm. Men bara så här, tanken på att det skulle stämma. Och jag kan liksom ana utsattheten i det. Och för honom var det sant.
Och så här berättar han för dig om hur han blev förföljd och hotad.
Harvey Weinstein was calling everyone around me and sending legal threat letters and saying he knew that, you know, NBC no longer had my back and that I was legally exposed. That was a very, you know, upsetting and stressful period, and nothing compared to what so many of the sources were going through in terms of being re-traumatized and fearing for their physical safety. But, you know, I was looking over my shoulder a lot. I was realizing gradually that I was being followed. I was being told that a very powerful, wealthy person was going to wipe me out financially. And my bosses were threatening me and saying if I ever revealed that they had the story that they would publicly humiliate me.
En oerhörd press på Ronan Farrow. Har du känt rädd ordentligt själv?
Jag vet att jag kunde vara... Jag kände viss rädsla när jag arbetade med granskningen. Just för att det fanns... just för att de jag intervjuade var väldigt rädda. Och också för att det de vittnade om var så otroligt allvarligt. Och på något sätt att... Ja, men jag var orolig ja, men både för att den här personen jag granskade som ju mot slutet förstod att det var på gång eftersom att han blev kontaktad och jag sökte honom. Så var jag rädd att han på något sätt skulle försöka påverka vittnena eller påverka mig. Så att hade jag en period där jag tittade mig i axeln.
Vi ska fortsätta vårt samtal om din intervju med Ronan Farrow alldeles strax, Matilda Foss Gustafsson.
They start using some of the same language, you know, you're too emotional, you're too close to it, you're hysterical. In fact, like specifically sexist or misogynistic terms get thrown at me, which is really interesting. You know, Noah Oppenheim starts talking more about my sexuality. I'm suddenly other. I started out as one of the boys, and then I'm something else in the category of these crazy ladies, you know, in their thinking.
Ja, Ronan Farrow, han har ju, precis som du sa, Matilda Foss Gustafsson själv, sina erfarenheter inom familjen. Och här säger han till dig att han anklagades bland annat för att vara för känslostyrd, för emotionell. Ibland tänkte han tanken att ge upp och lägga ner allt. Hur var det för dig? Tänkte du någon gång samma tanke?
Nej, däremot så var jag otroligt rädd för att behöva lägga ner och tvingas lägga ner. För det här är ju, det är ju verkligen inte självklart att en sån här publicering går i mål. Eftersom att det handlar om, ja, men det var ju väldigt många människor som faktiskt, som själva skulle ta det här beslutet om ifall de ville vittna om det här otroligt liksom privata och svåra.
Men var det nära, kände du att det var nära någon gång att nu spricker det liksom?
Det fanns känsliga lägen där väldigt viktiga personer tvivlade och vacklade i om de orkade vara med. Och för mig var det, ja men ja, jag fruktade det mycket för att jag kände att jag hade svårt att se hur jag skulle kunna gå vidare som, ja men i mitt arbete om jag inte lyckades exponera det här. Jag kände att jag skulle ha väldigt svårt för att, ja men, fortsätta med den. Men att skriva de här porträtten av olika kulturpersonligheter och sådär. Och samtidigt veta om detta. Veta om det som pågår. Ha liksom på något sätt börjat ana tystnadskulturen och så runt det. Så att för egen del så var ju skräcken att av olika skäl bli tvungen att lägga ner granskningen.
Tycker du, Matilda, att du har fått en annan syn på kulturjournalistik efter allt det du har varit med om? Kulturjournalistik har ju inte normalt varit en granskande verksamhet, men nu blev det det.
Ja, och det hoppas jag är en bestående förändring, och att den här granskningen och granskningen som gjordes, som har gjort kring de här frågorna, att det på något sätt har vidgat kulturjournalistiken. Och jag, samtidigt så upplever jag att det ligger för mig i linje med vad kulturjournalistik är, och att det för mig alltid har varit just friheten. Alltså att kulturjournalistik kan vara så otroligt mycket. Kulturjournalistik kan vara en personlig krönika, det kan vara en essä, det kan vara ett reportage. Man kan blanda reportaget, man kan blanda essän och intervjun i samma text. Man kan också skriva en gestaltande granskning. Så att jag tycker också att det här, just den här kombinationen, fångar väldigt mycket vad som lockade mig till kulturjournalistik från början.
Men du är ju inte direkt den traditionella skjutjärnsjournalisten, utan du är ju betydligt mer sökande och inte tvärsäker. Hur ska du gå vidare själv nu? Tänker du att du ska fortsätta att granska någonting inom kultursektorn till exempel?
Det är mycket möjligt att jag gör det, och sen tänker jag att det finns ju ett granskande element i allt man gör. Alltså även om jag skriver ett reportage och försöker förstå ett litet utsnitt av verkligheten eller en person, så finns det ju också det är också någon slags undersökning som kan vara kanske vara mer psykologisk, eller man undersöker någon slags förändring i samhället. Så att för mig är nog inte gränserna mellan det ena och det andra så skarpa. Men självklart kommer jag fortsätta granska om jag får fatt i någonting som behöver undersökas.
Du har ju haft ett stort engagemang och kontakt med alla kvinnorna, de 18 kvinnorna som du skrev om. Har du kontakt med dem idag?
En del har jag viss kontakt med. Det är jättespeciellt med den sortens relationer som pågår så pass länge. Och som är liksom professionella kontakter, men som ju också blir en form av relation. Det som har känts väldigt meningsfullt i det här är att vi ofta har, alltså jag nu också har känt att jag har haft tid att prata med de flesta efter boken. Och det är någonting som jag ofta tyckt varit svårt när man är, ja, men när man just är på en tidning, och att man ofta kastar sig mellan olika ämnen och plötsligt under 2 veckors tid är otroligt investerad och väldigt nära i en annan människas liv. Försöker komma så tätt in till det bara går. Och sen så skrivs texten och sen går man vidare till nästa grej. Och försöker komma väldigt nära en person eller ett skeende. Och att det har känts väldigt bra att det har funnits tiden efteråt. Att verkligen ha en dialog om vad som hände. Och ja, ha någon slags avslut.
Och vad gäller utvecklingen i Svenska Akademin då, den dramatiska, hur följer du den utvecklingen, och framförallt vad ser du, vad som händer där? Vad har du sett?
Ja, just nu så är det väl corona har väl också inneburit en chans för dem att arbeta i medieskugga på många sätt. Men det som har, så det är svårt att säga exakt var de befinner sig nu, men de har ju gjort många nya inval Det är väl det man kan säga. Och har alltså har ju tappat väldigt mycket av det. Alltså det går inte riktigt att jämföra, eller det går inte att jämföra den position akademin hade hösten 2017 när jag började granska dem. Känslan, namnet Svenska Akademin ingav i människor, går inte riktigt att jämföra med vad Svenska Akademin är idag. Så det är ju väldigt mycket i det som fanns då som är förlorat. Sen är de ju fortfarande en liksom viktig faktor i svenskt kulturliv och kanske framförallt ekonomiskt.
Till sist, Matilda, går det överhuvudtaget att sammanfatta vad du har lärt dig själv av allt det du har varit med om de här två senaste åren?
Oj, det är väldigt svårt. Alltså jag har lärt mig så otroligt mycket av alla de här människorna som jag haft kontakt med och som har liksom som jag på många sätt har tänkt igenom i den här processen. Så att jag det har liksom vidgat min värld så här enormt mycket att få vara i de här samtalen med olika, väldigt olika människor. Sen så tror jag att det har jag tror att det är på ett personligt plan dels lite har förändrat min syn på rättsväsendet. Jag tillhörde nog de som på ett instinktivt sätt som har nog funnits med mig liksom, sen uppväxten tänkte att det var ganska omöjligt att att liksom hantera den här sortens fall juridiskt, och trodde väl att att det skulle bli ett frikännande. Så det var ganska skakande för mig att på nära håll följa rättsprocessen. Sen har väl också fått jag kan känna mig ganska liksom hänförd över vad journalistik kan åstadkomma och vad som kan sättas igång av att fakta lyfts fram. Någonting som är sant presenteras.
Tack så mycket, Matilda Foss Gustafsson.
Tack för att jag fick vara här.
I Studio DN imorgon. Varför har lilla Belgien så många döda i covid-19? För ljudillustrationerna idag svarade Matilda Gustafsson och Daniel Costantini. Studio DN görs av producent Sabina Marmulakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs!